God morgon. Härligt att få se er alla och att vi får mötas så här tillsammans för att fira gudstjänst. Och idag så firar vi ju långfredags gudstjänst med vad det innebär. Och jag vet inte, jag kanske är någorlunda bekant för de flesta. Jag heter ju Paul Grönberg och jobbar som pastor i Pingstkyrkan sedan 2 år tillbaka. Och det är ju inte någon lång tid. Så då kanske det är svårt liksom att kunna koppla ihop namn och ansikte och så vidare. Idag så är man ju ofta 10 och 19 år. För kanske var man 5, 6, 3 år och så vidare. Men så är det. Tiderna förändras. Jag ska alldeles strax läsa några verser ur Johannes evangeliet 19 och ifrån vers 23. Men när jag kom in här så jag upptäckte inte de här korserna förrän jag satte mig på bänken. Och det är ju fantastiskt bra. Det liksom tydliggör ju vad det är vi tror på. Och jag satt och tänkte, vilket märkligt budskap vi har. Vilken tro vi har. Våra symboler. Det är inte frågan om något spjut eller någon kungakrona eller någon grip eller något annat våldsamt som indikerar makt. Utan i den tidiga kyrkan så var det en fisk. En fisk. Och ganska snabbt så kom också korset in. Vi kallar det kärlekens symbol. Vi omfamnar korset. Men från början så är det ett avrättningsredskap. Och det finns ett mysterium i det här som kan förlösa oss som människor. Om vi törs närma oss korsets fantastiska budskap. Och jag läser ifrån vers 23 i Jesu namn. Soldaterna som hade korsfäst Jesus tog hans kläder och delade upp dem i 4 delar. En på varje soldat. De tog också långskjortan. Men den hade inga sömmar utan var vävd i ett enda stycke. De sa därför till varandra, vi skär inte sönder den utan kastar lott om vem som ska ha den. Ty skriftordet skulle uppfyllas. De delade upp mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Det var vad soldaterna gjorde. Men vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria som var gift med Klopas och Maria från Magdala. Och när Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sa han till sin mor, kvinna där är din son. Sen sa han till lärjungen, där är din mor. Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen. Jesus visste att nu var han allt fullbordat och för att skriftordet skulle uppfyllas sa han, jag är törstig. Där stod ett kärl som var fullt av surt vin. De satte därför en svamp som doppats i det sura vinet på en isopskälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet sa han, det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Låt oss be. Tack Gud att du sänder ditt ord till oss idag. Här att vi får samlas i tanke och eftertanke vid ditt kors. Herre, låt ditt ord få landa väl i våra hjärtan och bära rik frukt. I Jesu namn. Amen. Skildringen av korset är fylld av mörker, svek, förtryck. Och hån. Korset är en berättelse om kränkning av en människas värde, heder och dignitet. Jesus, när vi tittar i evangelierna, berättelsen kring korset, det som vi också brukar kalla passionsberättelsen, så verkar Jesus som maktlös. Han döms oskyldig. Han har inte gjort någonting som förtjänar det straff han får. Han verkar fösas runt mot sin vilja, fängslad till olika instanser och myndigheter som hanterar honom på olika sätt. Det är soldaterna som har makten. Och han är på väg mot en mycket obehaglig plats. Vi kallar det och vi sjunger och vi talar om Golgata. Skalleplatsen. Och jag är inte kunnig i den grekiska grundtexten, men ibland så vill man titta ändå, vad står det för ord? Och det grekiska ordet är kranion. Så att man har inte på något sätt försökt försköna vad platsen handlar om. Det handlar om död och förintelse. Kranion, vårt ord kranie. Dödskalleplatsen. Idag så talas väldigt mycket om rättigheter. Och vi talar om rättigheter så till den grad att vi blir väldigt lättkränkta. Det är min rättighet att stå här. Det är min rättighet att gå där. Det är min rättighet att ha det här. Och någonstans i de här, i den här kampen om rättigheter, så kan vi förlora någonting. Vår egen värdighet och vår egen frid. Det var jätteintressant. En av våra moderna filosofer, får vi väl kalla honom. Jag tar inte hans namn idag för han är lite omstridd. Men jag tycker en sak som han säger mycket bra, det är att dina rättigheter är mina skyldigheter och vice versa. Annars funkar det inte. Om vi nu ser upp på korset där Jesus hänger uppspikad, utlämnad och, ska vi säga det, hanterad. Utsatt för myndighetsutövning i dess värsta form. Då är det någonting jag slås av. Det Jesus gör och säger under den här tiden och som finns med i den här texten. Först möter vi förnedringen. Där soldaterna delar upp kläderna mellan sig. Och det är medan Jesus fortfarande lever och plågas. Det finns liksom ingen barmhärtighet. Det är som att han ser att ja, nu finns ingen återvändo. Det finns ingen framtid. Jag kommer inte ens använda mina kläder längre. Och så kommer man till ett problem. Och det är den här fina livklädnaden som det stod i gamla översättningen. En vacker kostym eller dräkt. Ja, hur gör vi med det? Ja, då lottar man om det. Här kan man tala om förnedring och kränkning. Men det står att Jesus gav sitt liv. Han lät sig inte styras. Han säger i Johannes 10:17, jag ger mitt liv. Jag har makt att ge mitt liv. Ingen kan ta det ifrån mig. Här börjar det bli intressant. Vad är det som händer på på korset egentligen? Och när han står inför Pilatus, Pontius Pilatus, landshövdingen, Roms representant, han som verkligen hade makt i det här området. Reell makt. Och Pilatus säger, du vet väl att jag har makt att ge dig fri, säger han. Och rent mänskligt har han rätt. Men då svarar Jesus, du skulle inte ha någon makt över mig om den inte hade blivit dig given från himlen. Är det ett offer? Törs du tänka likadant om ditt liv? Den här personen som hade haft en svår barndom, upplevt mobbning och haft en tuff uppväxt, men som ändå upplevde att livet på något sätt rättade till sig och saker och ting blev bra. Och så möter personen en annan person, en annan människa från sin barndom, och den här personen lyfter genast upp, ja men stackare, du som hade det så svårt när du var liten. Och plötsligt känner den andra personen, men oj, men jag är ju inte där längre. Jag är ju inte ett offer för någonting längre, utan jag har gått vidare. Jesus, han hade blivit piskad, han hade blivit torterad, han hade blivit hånad, han hade blivit upphängd. Pilatus hade sagt att du vet att jag har makt att göra vad som helst. Ändå så lyser det så klart hos Jesus att han är inte offer för omständigheterna, men han ger sitt liv som ett offer för din och min skull. Att överlåta sig till Guds vilja och Guds plan kan vara någonting mycket befriande, även mitt i svårigheterna, mitt i det vi tycker förminskar och vi frågar varför. Trots det uppenbara förnedrande och plågsamma i det vi ser i passionsberättelsen, så finns det en plan. Det finns en plan. Fast man tycker att Jesus bara förs omkring och hanteras och behandlas. Men alldeles i början av evangeliet, Johannes evangeliet, så säger Johannes döpare, han pekar på Jesus och säger, se Guds lam som bär bort världens synd. Det måste finnas en tanke bakom det hela. Där är Guds lam som bär bort världens synd. Profetian till Maria, när hon hade fått Jesus, där det sägs att också genom ditt hjärta kommer det gå ett svärd. Någonting fruktansvärt kommer att hända. Men det sker med ett syfte för att mångas tankar ska komma i dagen. Och så har vi överste prästen Kaifas, som säger, det är bättre att en dör för hela folket än att folket går under. Och då tillägger också Johannes, det sa han som överste präst det året, ledd av den helige ande. Här fanns en plan mitt i lidandet, eländet, förtryckandet, förnedringen, det kränkta. Och så kommer den här intressanta detaljen. Att kunna se andra under lidandet. Hade inte Jesus fullt upp av sig själv, nog med sig själv, med smärtan han upplevde, Då börjar han tänka på sin mor och på den unge Johannes. Och kan det vara så att det är ju Johannes som skriver den här skildringen, att det är hans perspektiv på korset, att det är hans behov just då? Jag föreställer mig Johannes som ganska ung, att han fortfarande var i behov av en mentor, av ett föräldraskap. Och där hänger Jesus i väntan på att snart ska han dö. Han ser hur hans kläder lottas ut. Och så kommer han att tänka på sin mor och på den unge Johannes. Mor, se din son. Johannes, se din mor. Och så skapas någonting nytt där. Jag har varit vid sjukbäddar och jag har varit och besökt människor som inte längre orkar ta sig till kyrkan. Och jag tänkte jag ska gå dit och trösta. Och när jag gått därifrån, då är det jag som har blivit tröstad och uppbyggd istället. Hur kommer det sig? Och då kan man fråga sig, är jag ett svart hål eller är jag en källa till liv under lidandet som Jesus var? Och som jag har mött många efterföljare till Kristus vara. Det jag trott att jag bara skulle uppleva, skulle bara se en tomhet, en enorm, ett krav, ge mig, trösta mig. Men istället blir jag själv tröstad. Och så när Jesus är klar med allting, då säger han, det är fullbordat, säger. Jag hörde talas om en person som hade varit med i det kyrkliga sammanhanget som hade upplevt en väldigt turbulens tid. Och hans sista ord var fiasko. Men när Jesus dör, då förbannar han inte. Han säger inte att det var inte så här det skulle gå. Han säger, det är fullbordat. Det är inte slutet på historien. Utan det är början på någonting nytt och fantastiskt. Korset, det är inte en grekisk tragedi. Jag vet inte hur bevandrad du är i de här konsterna. Men grekernas, mycket av det här som teater och roller som vi spelar. Jag undrar om inte till och med ordet person kommer från persona. Att det var en mask som man hade på teatern som skulle föreställa någonting. Deras tanke var att om inte den här berättelsen slutar på ett väldigt tragiskt sätt och berör människorna väldigt djupt, så har vi inte riktigt lyckats. Och det kan ju vara en poäng i det att beröra någon och se att livet är allvarligt. Och det är tufft att vara människa. Och det här möter vi, naturligtvis. Men vi får inte dramatisera korset och det som händer det så till den grad så att det bara finns skådespelare och åskådare. Meningen med korset, det är inte en stunds sentimentalitet. Utan det är för att vi ska vakna upp och se att Gud faktiskt har en tanke med det här. Och första Korinthierbrevet 1:18 talar om att talet om korset är en kraft till frälsning. Det som såg så meningslöst ut, det som såg ut att vara så förnedrande och hopplöst, blir istället en källa till liv, till kraft, till frälsning. Det ingår i en större berättelse från skapelsen till den yttersta domen. Jag ser fortfarande framför mig hur läraren på Götabro drog upp ett streck. Och så hade han skapelsen i ena änden och den yttersta tiden i andra änden, och mitten så står korset. Det är en jättebra beskrivning av det som händer. Det ingår i en stor berättelse om din och min frälsning. Gud råder över historien trots allt. Om Gud finns, hur kan han då tillåta att... ... Du får sätta in ditt eget ord. Din egen mening. Ja, gå till korset och titta. Var inte ett offer. Låt inte andra definiera dig. Utan är mitt i det som du upplever just nu. Jag vet inte varifrån du kommer eller vart du är på väg. Jag vet inte vilken smärta som du bär med dig. Frambär dig själv som ett offer åt Gud. Det blir något helt annat än att vara offer för omständigheter och människor. Var en tjänare som villigt gör Guds vilja. För det sa, det tänkte vi på igår vid kalken. Om det är möjligt så låt den här bägaren gå förbi mig, säger Jesus. Men ske din vilja. Lita på Guds plan. Tro på Gud. Tro på Jesus. Låt oss be. Tack Jesus för vad du har gjort för oss på Golgata. Tack Jesus att du vet vad det är att vara människa. Tack att du gick lidandets väg. Ända till döden, döden på ett kors. Tack att vi får vara här för att minnas det. Tack Jesus att vi får vara en del av det lidandet. Genom det liv som du ger oss. Genom det som du har gjort. Herre, hjälp oss att lyfta vår blick upp till korset idag. Och se vad du har gjort för oss. Men också se vårt liv ur ett nytt perspektiv. Att i allt det här så kan det komma någonting gott, Herre. Att för dig så samverkar allting till det bästa. Herre, du känner varje hjärta. Du känner vad vi bär med oss, Herre. Du känner smärta. Du känner glädje. Tack Gud att du vill möta den som är bekymrad idag. Och som tänker, hur ska det bli? Hur ska det gå? Tack att du vill möta med den som tänker, ja men det var ju inte så här jag tänkte det skulle bli. Herre, tack att vi får möta dig. Du den korsfäste och uppståndne. Tack att vi får uppmärksamma märkena i dina händer. Märken vid din sida, Herre. Märkena från lidandet som du bar för vår skull. Tack Herre att vi får vara en del av din plan. Amen.